Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Tobbe och han har gjort en grej som jag tänkte göra men som ju inte blev av. Han skrev en bok om sina polisiära upplevelser, eller en del av de saker han har varit med om under sin polisiära karriär. Och jag kan säga att den här boken är väldigt intressant och det ger också en otroligt spännande bild av polisyrket. För att snacka om highs and lows som han har varit med om. Jag rekommenderar boken och vi ska prata om den såklart i avsnittet alldeles strax, som är väldigt intressant. Också ett intressant Patreon-avsnitt. Patreon kan du bli på patreon.com/snutsnack. Där kan du höra bonusmaterial. Men det finns ju på andra sociala medier, Facebook och Instagram också. Ja, nej, nu ska vi släppa fram Tobbe. Så jag hoppas att du får en väldigt intressant lyssning. Och så vill jag att du är försiktig där ute också.
13-10
och den gatan kom.
Ja, det är
uppfattat.
Vi tar det.
Bra, klart. Jag ser än en gång på grund av tekniska problem. Välkommen till Snutsnack, Tobbe.
Tack så mycket igen.
Jag lyckas med tekniken här. Jo, vi pratade om det innan här.
Vi pratade om glass och kaffe.
Ja, glass och kaffe. Ja. Då har vi har druckit kaffe och käkat glass.
Och du visat lägenheten.
Ja, det har jag gjort.
Det har du gjort. Ja, det var fint.
Ja, tack. Nu är vi redo att podda lite. Jo, jag sa också det att en gång i tiden hade jag en tanke att göra en sak som du har gjort. Att skriva en bok om de händelserna jag har varit med om inom polisen. Men du har verkligen gjort det.
Yes.
Berätta, hur kom det sig att det blev en bok? Bakom uniformen heter den i alla fall.
Nej, det var inte meningen. Det var inte alls med. Nej, det var det inte.
Det var inte det.
Nej, en kollega startade Lundapolisens Facebook-konto för 7-8 år sedan. Och det var det samma med det som han frågade mig om inte jag kunde bidra med någonting. Jag som hade jobbat och jobbat så mycket i yttre tjänst. Jag var väl först väldigt tveksam till det. Jag har ju själv inga sociala medier överhuvudtaget. Så att jag sa nästan, jag sa nej. Men sen i samband med det någon vecka senare så skulle jag lämna in min gamla utkänta insatshjälm. Mm. Och när jag lämnade in den här hjälmen, så den här förrådskillen eller som höll på med uniformerna, han tittade på hjälmen när han tog emot den och sa att den här hjälmen måste ha varit med om en hel del. Tänk om hjälmen kunde tala eller något åt det hållet. Ja, det har den varit med om. Så att sen när jag kom hem så tänkte jag, men tänk om jag kunde skriva ner allt som den hjälmen har varit med om. Och det gjorde det på mitt sätt att skriva vad den har varit med om. Och tackade hjälmen för att den har räddat mitt liv så många gånger. Och sen så lämnade jag över den texten till min kollega, varav han publicerade den på Facebook-sidan. Och den blev väldigt omtyckt. Jag tror det var på den tiden 35 000 som hade läst den krönikan då. Mm. Och det var stort på den tiden.
Ja.
Så att nej, så blev det helt enkelt. Så jag fick lite blodad tand. Och fortsatte skriva. Dels saker som publiceras och dels saker som jag behöll för mig själv.
Men det här att skriva då, hade du det tidigare? Har du skrivit ner saker liksom?
Inte innan. Ja. Men jag tror väl inte att alla poliser har väl skrivit en AR, det vet ju du.
Mm.
Men en gång man kan fan knappt gå på toaletten utan att man måste skriva en rapport på det.
Promemoria.
Ja, men ungefär. Ja, men så är det ju nästan. Så att alla poliser skriver enormt mycket. Så att det var bara att jag tog ett steg längre och skrev lite mer saker.
Aha.
Så jag samlade alla dessa saker på min dator.
Mm.
Helt enkelt.
Ja, men jag har precis läst den här boken och bakom uniformen. Och det var ju en sträckläsning. Det var faktiskt superintressant. Och nu jag är ju ex-polis då. Och det växer ju mycket minnen och så här. Man kommer på grejer som man har, ja, det har ju legat hårddisken säkert i 30 år, men så bara ploppar upp och tänkte, just det, vi var ju på en sån där.
Ja,
så det blir spännande att väcka gamla tankar. Men De här casen då, det, jag vet inte hur många case det är exakt här. Men
det är 40 kapitel.
Det är 40 kapitel, ja. Med ett ärende kan man säga.
Per kapitel.
Man kan säga att det är som 40 avsnitt av Snutsnack med ett nytt case i varje.
Jag avslöjade för dig innan att jag inte har läst eller inte har hört någon något av dina avsnitt. Men det får jag ta igen nu.
Ja, det är skandal. Mm. Det är skandal. Mm, nej, du, förlåt. Nej, men... När du har valt, då vi ska prata om något case och sådär också, men när du har valt case att skriva, har det redan varit när du har varit liksom kanske ute på plats, och det här ska jag skriva om sen, eller är det någonting som kommer senare och du, som faller liksom på plats lite mer och sen skriver du ner? Hur funkar det för dig? Mm.
Aldrig ute på plats. Du har ju inte möjlighet, tid och tanke, för du är ju där och då, just då. Mm. Utan det kan ju vara kanske när man kommer hem efter passet eller i alla fall eller några veckor senare som man tänker att det här kanske skulle vara någonting man kan skriva ner. Men den röda tråden i boken är ju egentligen ärenden som har att göra med vad som inte syns. Mm. Alltså vad som inte finns, syns i media.
Exakt. Och det är det som egentligen är tanken. Visst har jag i podden haft väldigt så ärenden som har varit väldigt liksom mediala och så. De flesta ärendena är ju sådana som inte syns och som just nu görs och genomförs av poliser liksom i detta nu. Mm. Som kommer påverka människor i många, många år framöver. Mm. Du berättar också i boken om trafikolyckor och sånt som händer just nu idag. Mm. Som vi bara tar för givet som allmänhet att nu kommer det några att ta hand om det här. Nej, men det är verkligen, verkligen intressant. Men berätta bakgrunden också till själva polisyrket. För du har ju varit ute och jobbat mycket väldigt länge i, liksom, på ordningen eller på IGV som man säger nu. Men hur började den här polisiära resan?
Ja, den började egentligen när jag gick i mellanstadiet. Mm. Mm, det var då min tanke kom till. Jag vet faktiskt inte varför, ärlighetens namn. Men jag vet om att när jag gick sexan på mellanstadiet så bestämde jag att jag ska bli polis. Högst oklart varför, men jag skulle bli polis. Det kändes rätt. Och jag kommer ihåg att min mamma tog mig till, vad heter det, syokonsulenten där. På högstadiet. Man skulle, och vilket man skulle välja på den tiden hette allmän eller särskild engelska. Just. Och allmän eller särskild matte. Mm. För oss 60-70-talister kanske. Mm. Jag ville ju gå den här allmänna då, för den var ju enklare. Men syokonsulenten tyckte att jag skulle gå den särskilda, för den var svårare. Och det var det av någon anledning skulle vara bättre när man skulle söka till polisyrket, tyckte han. Och så fick jag med mig en katalog hem om polisyrket. Så att, och den drömmen slog igen ett antal år senare. Mm. Mm.
Hur var det då? Jag menar, när du kom till skolan, och, för då var du på Sörentorp fortfarande va?
Det fanns ju bara den då. Mm.
Och hur var det då att gå skolan? Och...
Nej, men det var kul. Men sen led nog, när jag gick på skolan där så hade den varit nedstängd i 2-3 år tror jag. Mm, och så skolans hela organisation led väl lite av det faktumet att den hade just varit nedstängd.
Helt otroligt att man... Nej, men nu är det tillräckligt, vi lägger ner. Nej, som ingen
vi
ska
behöver
sluta.
Inga fler poliser nu. Det var bra gjort där, som nu satt som statschef där.
Ja, och sen ut. Men sen det här att du har varit så otroligt länge ute på ordningen och på liksom det är, ibland kan jag få en känsla när man hör yngre poliser så här att jag har även varit lärare på skolan på slutet att det är liksom bara en transportsträcka till någon annanstans. Mm. som att uniformen nästan är någon sån sak som man ska försöka bli av med så fort som möjligt, men så har det inte varit för dig.
Nej, aldrig, men det är precis helt rätt det du säger. Det är väldigt få som stannar egentligen. Nu kan jag ju bara tala för egen del nere i Skåne. Med en 5 år ytter känns det ju de flesta försvinner iväg. Mm. Jag tror att karriärsmöjligheterna är ju, eller de är ju faktiskt större. Mm. Om du väljer att gå in och jobba med, det finns ju mer saker att göra in än vad det finns ute så att säga i den organisationen där. Men för mig har det alltid varit att vara polis, nej, men då är du ute. Man jobbar ute.
Då är det sheriff.
Ja, typ. Nej, men då jobbar du i händelsestyret. Alltså du åker... Ja, men tut, blåljus.
Ja. Jagar bovar
egentligen. Nej, men ungefär så, ja. Alltså det är ju det som är polisyrket. Ja. Hade jag... Nej, men skulle jag göra någonting annat? Jag hade inte behövt vara polis. Då kan jag jobba som... Ja, försäkringsmäklare eller vad som helst. Mm, liksom. Mm. Polis är ju polis. Då sitter man i en polisbil. Mm. Så enkelt är det. Mm. För mig i alla fall.
Ja, nej, men det är väldigt intressant
att höra, för att det var ju så tidigare, då har vi ju nämnt liksom att då var man längre på ordningen.
Mm.
Det var det. Ja. Men det var de som, när vi kom ut, när jag kom ut då, början på 90-talet, så hade man ju gubbilar som åkte med de riktigt erfarna gubbarna som inte gjorde hela nätter. De gick av, de gjorde max till två.
Mm, de gick på gubbalistan.
Ja,
ja just.
Men nu finns det inga gubbar där nästan.
Nej, det är du gubben? Jag är gubben, fyller 50 nästa år. Så ja. Jag är absolut gubben. Jag kallar sig till och med gubben ibland på,
ja, det är så.
På jobbet. Ja, ja.
Och vad är planerna för framtiden då? Är du kvar på ordningen?
Jag ska fortsätta vara gubbe. Absolut. Nej, men ja, det har jag sagt från första början. Jag ska gå i pension med radiobil, har jag alltid sagt.
För det jag tänker på när jag läser din bok är den oerhörda erfarenheten som en ordningspolis får som är kvar på ordningen.
Mm.
De här olika ärendena som du beskriver i boken har ju en otroligt spann. Det är ju allt från det roliga, skojiga lilla ärendet som man förstår att du kommer ihåg och har satt kvar där i minnet, till det ärendet som man känner sig, men det här hade jag inte velat, jag hade inte velat vara där.
Mm. Ja, det är precis det yrket handlar om. Och det är precis det som är, det är en del av glädjen. Att man kommer till jobbet och du har ju inte en jävla aning om vad du ska göra för någonting.
Nej.
Så att om jag har några fridagar så behöver jag ju inte, som 90% av resten av befolkningen, då har jag alltid söndagsångest. Oh, imorgon måndag. Och jag ska ha möte klockan 9 och träffa den och den. Oh, det vill jag inte. Vad ska du göra imorgon, Tobbe? Nej, jag har ingen aning. Inte den blekaste aning om jag ska göra på jobbet. Nej. Jag behöver inte tänka på det. För det får jag se när jag kommer dit.
Oh.
Det är ju enormt skönt. Oh. Faktiskt. Jag kan ju verkligen koppla av när jag väl är ledig.
Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Det är till och med en otrolig skillnad mot att vara, jobba som komiker till exempel. Man tycker att man försöker, jag skriver upp det, det kan bli kul i framtiden.
Jag måste komma på några nya skämt.
Mina anteckningar är så obskyra. Man har bara skrivit så här, cornflakes. Vad är det för kul med cornflakes?
Du får visa mig dem sen.
Skriva lite mer än bara den första tanken man hade. Ja, nej, men det är ju också, det är ju en fantastisk charm med yrket givetvis. Liksom. Mm. Man har den där. Men det är ju så att många människor älskar ju rutiner. Älskar ju att ha morgonmöte på måndagar. Gå igenom vad vi ska göra.
Mm.
Ja, sen är det Zoom-möte och så vidare och så vidare. Och så, ja.
Men vad långtråkigt.
Jo, absolut. Jag håller med dig.
Ja, tack.
Jag är helt på din sida.
Tack.
Men det är det som jag tänker ibland. Vi har pratat om det innan i podden. Så att, ja, men höj lönen. Absolut. Men jag tror väldigt få söker sig till polisen baserat bara på lön. Det är inte de personerna riktigt. Utan det är ju de som du pratar om som vill ha carte blanche när man kommer till jobbet. Sätter på sig en form.
Ja.
Nu får det hända det som händer bara.
Mm. Det får man se vad som händer.
Ja.
Och så får man rätta sig efter det helt enkelt. Och dit en trafikolycka är, då får jag väl åka dit för att det är en trafikolycka där.
Mm.
Det hade jag ingen aning om när jag kom till jobbet. Att jag skulle åka på den trafikolyckan. Mm. Jätteskönt. Helt nollställd på innan liksom. Nej, fantastiskt skönt.
När du, den här boken har inte varit ute jättelänge nu i alla fall.
Eller? Nej, den kom i oktober.
Ja, i oktober. Vad har du fått för respons?
Den har varit för bra, höll jag på att säga. den sålde ju slut där i, precis om det var typ på julafton sålde den slut. Sen tryckte de upp en massa nya då.
Mm.
Så att, det är en jättefin respons jag har fått. Tyvärr har jag inte fått något negativt än. Det hade jag gärna velat ha, men det har varit jättefin respons faktiskt. Och framförallt har jag ett respons, fin respons från kollegorna.
Mm.
Och det betyder ju, det är alltid kul att få god, fin kritik, men framförallt när det kommer från kollegor så värmer det lite extra, för de fattar ju verkligen. De kan man ju så att säga inte, de kan man inte ljuga för så att säga.
Nej.
Nu ljuger jag inte i boken, men de förstår ju på ett annat sätt kanske. De kan ju liksom se en det jag beskriver i boken kan de se framför sig.
Mm.
Och då, när de säger att boken är bra för jag beskriver det bra, då känns det bra.
Ja, kul.
Ja.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Den här tycker jag skulle vara en bra sån här... Jag tänker på alla såna här... A-cab, all cops are bastard personer.
All cats are beautiful.
Just det, det är så det betyder. Nej, men därför att jag tror att... mycket när man... Dels om man drar allt över en kam så är man alltid fel utan man säger att alla som tillhör den och den gruppen är så, då har man ju redan fel, för det är ju aldrig så. Mm. Men man tänker på det här A-cab. Jag går ju på mitt fotbollslags hemmamatcher och ser lite banderoller och sådär. Jag tycker det kan vara lite tröttsamt ibland. Men det är ju okunskap. Folk är okunniga kring, och ändå... Om man är på sociala medier finns det ju ingenting som folk kan så bra som polisyrket.
Mm. Men det är så oerhört lätt att sitta på läktaren och skrika när man inte har en jävla aning om vad det handlar om egentligen.
Ja, exakt.
Man får sin uppfattning om det som är på nätet eller läser i tidningen. Mm. Eller vad man ser på håll. Men det är inte för man är i rollen som man fattar vad det handlar om. Så enkelt är det.
Och det tycker jag är intressant när man jobbade som... jag jobbade som lärare på skolan. När man ändå har förberett studenter, vi till exempel, vi lär oss polislagen, vi lär oss att de händer ta berusade personer, vi går igenom vad det är för kriterier som ska gälla för att, och så ska man ha övningar. Mm. Personerna då, studenterna vet ju vad det är för övning i för ämne. Mm. Man har pluggat igenom alla liksom punkter som man ska kunna, och sen ställer vi ut en figurant och sen så kör vi liksom. Och så blir det pannkaka.
Ja, självklart.
Och det är där som är så otroligt. Man skulle så, ibland skulle jag vilja sätta in de här bästsevissarna i en sån här situation. Mm. Bara så här. Vi kan göra en övning med dig bara.
Mm. Gör det själv, se hur du reagerar.
Och då menar inte ens något avancerat. Nej. Liksom. Utan bara gå fram och prata med folk. Nej. I en sån här situation. Och så här. Nej, men det, sitta på läktaren är oerhört... Men när man läser din bok så får man ju liksom sitta, man är ju nästan på plats då. Man är ju, följer ju med dig in i den där lägenheten när du tittar runt det där hörnet. Och jag reagerade på ett kapitel här som, för det var någonting som du beskriver bara i någon mening och sådär, men som jag tänkte på, det är det här som man kanske ibland kallar för, jag tror ju inte att vi har ett sjätte sinne, men jag tror att... En polis som har jobbat mycket och kan läsa av situationer, stämningar och sådär. Det finns någonting där som kanske en icke-polis inte skulle uppfatta. För det är ett ärende i den här boken. Mm. När ni kommer in, vi kan ju prata om det kanske. När du kommer in i en lägenhet, vad har ni när ni åker på det jobbet? Vad har du fått för uppgifter innan då?
Nej, men det du menar är suicide backup.
Just det.
Heter det kapitlet. Nej, men det, ingångsläget på det ärendet var ju att det ringer in en man och säger, han skriker att han behöver hjälp, omedelbart hjälp. Och det är ju hyfsat vanligt ärende.
Mm.
Det som skiljer sig den här gången var att han kunde inte riktigt beskriva vad det var han behövde hjälp med. Och då tänker man kanske på psykisk ohälsa eller liknande, men han gav i alla fall uppgav en adress där han befann sig, sin hemadress. Och vi körde dit till platsen och lägenhetsdörren stod öppen. Eller den glipade lite på en 2-3 centimeter. Men det är det som är så svårt att beskriva. Mm. Om man inte, redan där tvekar man. Jag vet inte varför. Man vill öppna upp dörren lite försiktigt.
Mm.
Och vi var väldigt tveksamma. Och jag vet faktiskt inte varför. Men det är helt släkt i lägenheten i alla fall. Och vi ser in att det lyser en lampa långt in i lägenheten. Och vi säger, hallå, istället för att gå in så stannar vi kvar utanför lägenheten.
Mm.
Och försöker få kontakt där innan vi går in. Och han skriker, jag är här, hjälp mig, hjälp mig. Och då går vi in en liten bit. Men vi håller oss fortfarande väldigt, väldigt avvaktande. Och så ser vi emellan. Ja, vi ser i alla fall hur han sitter. Han ser inte oss. Vi ser honom genom ett kök. Att han sitter med en stor kniv på sin säng. En jättestor matkniv. Och han fortsätter skrika, hjälp mig, jag behöver hjälp. Och då... avslöjar man själv genom att säga, ja, titta, jag ser dig. Vi hjälper dig gärna om du bara lägger bort kniven. Vi stod liksom dolda och han såg inte att vi stod där. Och då tittade han upp och inser att han avslöjade. Liksom. Det var helt uppenbart att han skulle ha en erkänning själv sen också. För han släpper ju kniven och så att säga, ger upp och kommer till oss. Jag tänkte springa mot dig med kniven för att ni skulle skjuta och döda mig. Mm. För han hade psykiska problem och han ville dö. Mm. Helt enkelt, så var det. Men istället då bara för att rusa rätt in så... Det är lite mer detaljer som jag nämner i boken. Men så var väl grundtanken i det hela. Att det var vår polisiära radar som jag brukar säga. Som hjälpte oss lite där.
Precis. Du beskriver också i slutet på boken så där att polisyrket, i början så gick ju pulsen upp när man åker på ett snatteri kanske eller typ. Något sånt där.
Ja, absolut.
Vilket är helt normalt såklart. Ja. Man är ny på ett yrke så här, nu är det mer just det här som du beskrev, vi pratade i början, att spänningen att komma till jobbet och vetskapen om att just inte veta. Liksom. Mm. Och det är kanske märkligt, men det blir ju ändå ett jobb verkligen. I början känns det ju som en hobby eller någonting som att liksom...
Nej, men första året man vill ju inte ha semester.
Nej.
Nej. Semester, fan, jag vill inte vara ledig, jag vill jobba liksom. Men det var i de första åren så att säga.
Oh.
Sen vill man ha semester.
Ja. Men efter 21 år liksom ute på ordningen och sådär. Hur... Jag menar, du åker ut i bilen och det plingar till i radion så där. Får du puls på ärenden fortfarande?
Absolut. Mm. Men jag får också svårt att beskriva. Jag får en annan slags puls. Kan man kalla det för att jag får en kontrollerad puls.
Ja.
Första åren så var det ju... Då ville man ju ha de här fräcka biljakterna. Man ville vara någon, springa efter en tjuv och göra något spektakulärt. Det var det som var kicken. Och då, när väl ärendena kom så fick man ju en jäkla puls där man skulle iväg. Och jag får ju fortfarande den här kontrollen. Nu får jag en kontrollerad puls. Och jag vill ju fortfarande fånga en tjuv. Jag vill fortfarande göra allt det som vi ska göra. Men det sker under mer kontrollerade former. Helt klart. Ja, och det är ju klart ålder och erfarenhet. Absolut.
Kan du se dig själv i liksom nyutbildade konstaplar som kommer ut och...
Ja, absolut. Men om det är en stökig fredagkväll och man kommer in och andas lite, tar en kopp kaffe, käkar sin medhavda dåliga pasta ungefär. Och sen så andas man lite, åh gud vad skönt. Och så står de och stampar och vill ut. Kan vi inte åka ut igen? Kan vi inte sitta i alla fall ner 2 minuter till? Så var det ju. Ge mig 2 minuter, sen kommer jag.
Till oss sa de så här, dra in svansen mellan benen. Sluta vifta med svansen, så här, det dammar rävjävel. Alltså,
jo, men rävjävel.
Man vill ut direkt.
Ja, men så är du.
Ja. Men, nej, men det var ju också en oerhörd trygghet att ha de här, vet, herregud, åka med någon som fyllde 50 nästa år. Det var ju
jag vet.
Farbror. Men det var ju också en oerhörd trygghet, det visste man ju när man var ung polis, någon som hade jobbat så länge.
Jo, men det får jag höra också. Och det är kul. Det triggar, alltså det gör att jag ännu mer vill fortsätta jobba. Absolut. Det kommer ju oftast med att fråga, hur har du gjort här i de här situationerna? Hur har du tänkt? Får jag fråga tillbaka eller hon frågar tillbaka? Säger så. Ja, men kör vi på det. Men de tycker om att ha någon annan där ute som är lite, har lite mer kött på benen.
När du valde ut, är det några stories som du lämnade kvar i datorn? Eller?
Jag har några, det har jag. Men de... jag vet inte om samhället är redo för dem än, men det kommer kanske uppföljande i så fall.
Ja, det
finns några kvar, ja det gör det.
Men skriver du fortfarande ner ärenden och sådär?
Ja, men det gör jag. Kanske inte den utsträckning som jag gjorde i samband med den här boken. Men jag skriver fortfarande ner några i veckan som jag tänker att det här kanske jag kan skriva om nästa gång. Det blir dags när det blir en uppföljare.
För de här kapitlen är ju också lite olika skrivna. Du berättar ju om det här initiala som du skrev på Facebook om din hjälm. Det är ju liksom... Det är ju en... Ja, men du beskriver hjälmen som din bästa kompis lite grann och den har stöttat dig. Och så här. Det är ju också lite... Jag vet inte, prosa kanske man inte ska kalla det, men det kan man väl göra.
Absolut.
Och de här historierna har liksom... Ja, lite olika form och sådär. Jag tycker det är kul att det inte bara så här, jag var med om följande en gång, vi åkte fram till en plats, utan de
är skrivna på olika sätt.
De är skrivna på olika sätt.
Något kapitel skriver jag i tredje form till exempel. Ja. Jag skriver att det är inte jag som det är precis som att det just den händelsen så var det ett barn som var inblandat. Och då skriver jag i den berättelsen som att det är ett barn som skriver ner det.
Just det.
Hur barnet upplever hela situationen. Mm. Och sen är visst att några andra är lite mer, vad sa du, prosa?
Ja, men lite poesi, så.
Prosa, poetiskt, ja.
Ja, men lite så. Det tycker, jag, det tycker jag är kul med boken, att den svänger lite också i form och så, i formatet. Jag reagerade också på ett annat kapitel, och det är så, vi pratade om det lite innan. Många som läser den här boken kommer att tycka att olika kapitel är olika bra. Mm. Och det gör vi för att vi är olika individer och vad vi själva gillar och vad vi har med oss och sådär. Mm. Men jag reagerade på ett kapitel som heter Jag har en häst i fickan. Mm. Och det handlar om psykisk ohälsa. En person som säger sig ha en häst i fickan. Det börjar så, det ärendet. Mm. Och det här är ju någonting som jag förstår som ni möter mycket när ni är ute och jobbar nu. För den här personen var ju psykisk sjuk, mådde inte bra. Mm. Och min pappa var ju också psykisk sjuk. Så därför får jag lite vibes. Mm. Det som var speciellt med min pappa var att han var polis och psykisk sjuk. Mm. Så han fick ju inte vara ute och jobba. Och när han sen också var frisk. Alltså, det var ganska sjukt med... När pappa var friskförklarad, fick lämna sjukhus och var friskförklarad, fick han börja jobba som polis igen. Man fick inte bära vapen.
Mm. Ja.
Och han var, det blev inte bättre av det. Det sköttes väldigt, väldigt dåligt. Men just psykisk ohälsa tänkte jag liksom, generellt. Hur ofta stöter du på det i jobbet?
Jätteofta. Ja. Enormt ofta. Och jag har inga fakta på det, men jag är fullständigt övertygad om att psykisk ohälsa de ärendena har ökat markant sen jag började för 21 år sedan. Varför vet jag inte, men det har absolut ökat. Det var varannat pass så möter vi någon som har psykiskt dåligt, mer eller mindre. Absolut.
För det kan ju vara nog svårt att prata med folk som kanske är brusade eller upprörda eller chockade eller ledsna och sådär, men när man pratar med personer som kanske är psykotiska då är det ju, då får man snäppa till det på en grad till på den skalan på något sätt.
Ja, absolut. Alltså, det finns ju grader i helvetet där också. Mm. Det finns ju de som är det riktigt, riktigt illa så går det ju knappt ens att föra någon som helst form av vettig konversation med dem, utan då får man försöka nästan locka dem. Alltså, ja, komma till oss. Vi ska försöka hjälpa dig på något sätt och sen köra rakt in till psyket.
Mm.
Det går knappt att prata med dem om det är riktigt illa. Sen finns det ju andra typer. Det kan vara tunga missbrukare som genom det sättet har utvecklat psykisk ohälsa också. Plus det kan komma från blixt från en klarblå himmel. Hemma hos en helt vanlig familj. Och en vacker dag så är någon som börjar må psykiskt dåligt av någon oklar anledning. Det finns så många olika varianter på det.
Mm. Ja, något som är väldigt, väldigt tråkigt och egentligen... Det är ju sällan är ju egentligen psykisk sjukdom sällan polisiära ärenden.
Nej, egentligen. Men egentligen inte. Det är inte polisiärt att må psykiskt dåligt. Jag tror det kommer en undersökning för något halvår sedan var 8% av Sveriges befolkning har psykiska besvär.
Mm.
Det är inget polisiärt, det är en sjukdom.
Mm.
Men det blir ju polisiärt när de kanske går ut och ska begå självmord eller när de begår självmord. Mm. Eller gå ut i trafiken och ställa sig om det är på den nivån eller det kan vara misshandel, det kan vara våld i hemmet, brott i nära relation, men det kan bli hur mycket som helst av det.
Mm. Men vad påverkar det i yrket då? För jag förstår ju efter 20 plus år att man blir, när man ska kalla det för härdad eller van eller, för det blir i någon form ändå. Till exempel, jag var uppe med mina studenter på bårhuset, det här att man ska se en död person kanske man aldrig har gjort. Man är ganska ung, börjar jobba som polis och har inte sett döden på ett så sätt. Liksom. Men det är oundvikligt som polis att inte möta döden till exempel och i olika former. Du nämnde nu här Suicide by Cop till exempel, men vi har ju bara olyckor, vi har arbetsplatsutlyckor, trafikolyckor och sådär. Men blir man van?
Nej, absolut inte.
Nej.
Det finns kollegor som säger att man blir, man vänjer sig, det är ingenting. Det, är bara, det skriver jag också i ett annat kapitel i boken, att det är kvalificerat skitsnack. Man vänjer sig inte. De som säger det ljuger. Så nu vet du det. Nej, men man gör inte det bara.
Nej.
Däremot, man lär sig att hantera de situationerna.
Mm.
De här små knepen som inte går att lära ut på skolan, utan man får helt enkelt learning by doing och hänga med någon som kan och som är rutinerad. Mm. Små knepen hur man ska hantera de olika situationerna. Men att man vänder sig, det gör man absolut inte.
Men det som kommer åt dig så att säga när du känner att du blir berörd i olika, för det kan ju vara både liksom glädje, sorg. När sker det? Handlar det bara om det specifika ärendet eller handlar det också om vad du befinner dig så att säga i din vardag eller ditt liv eller ditt mående? Eller hur är det?
Du menar om det är sent på kvällen och man egentligen skulle sluta, att om man är hungrig och bara vill hem?
Kanske.
Ja, typ. Ja, nej, men det är klart att man påverkas. Det är lite det som titeln säger, det är bakom uniformen. Jag är en människa. Mm. Det är klart som fasen att min dagsform påverkar mig. Det ska ju inte göra det. Mm. Såklart inte. Jag måste ju försöka vara 110% professionell på varje ingripande jag gör. Mm. Men absolut. Jag menar, skulle man ha... man ska dra det till sin spets. Ska man, om jag har haft ett frukt... Säg att en kollega ligger i skilsmässa.
Mm.
Han har jättemycket problem hemma med barnen och med frun då. Och sen kommer han till jobbet. Jag menar, det är ju inte det att han är glad och harmonisk då. Och sen kommer han på ett jobb som är krävande. Ja, absolut.
Mm.
Jag är fullständigt, det är klart att det påverkar.
Mm.
Det kan man inte komma ifrån.
Nej.
Det är en människa bakom uniformen, så är det.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
När vi spelar in det här så är det ju ungefär en vecka efter... Ja, ska vi kalla det påskkravallerna eller något sånt.
Det kommer nog benämnas som det.
Ja, mm. Det har ju åkt runt en Jeppe då och har fått tillstånd att demonstrera. Sen skulle han ju då ryktas att han skulle bränna Koranen och så har det blivit demonstrationer. Och,
mm.
Ja. Alltså det är egentligen för snällt att kalla det för demonstrationer. För det har inte varit demonstrationer. Det har egentligen varit upplopp. Man kastar stenar på polisen. Och
får det inte upplopp också är för snällt.
Ja, det kanske är snällt. Ja, det har ju varit rena skära mordförsöken egentligen. Man kastar stora gaser. Var du involverad i det? Har du varit involverad?
Nej, jag var faktiskt ledig hela påsken. För en gångs skull.
Skönt.
Faktiskt.
Men när du läser om det här. Och precis som när jag läser din bok så kan jag ju... dras tillbaka i både tid och rum och sådär och se bilder som jag har varit med om. Men när du läser om de här kravallerna och ser på tv och sådär, för du har ju varit, med tanke på din hjälm så har du ju varit i vissa kravaller du också.
Jo.
Vad har du tänkt kring det som har hänt?
Jag har nog tänkt rätt mycket faktiskt. Jag tror, utan att veta exakt, men jag tror att man måste ha en... fullständig genomgång av exakt allt som hände, och det är jag helt övertygad om att det kommer att vara.
Mm.
Men där man även tittar på, som också har nämnts, vidare utrustning, vidare utbildning. Och med utrustning menar jag dels det vi har på oss i form av kroppsskydd, dels vilka hjälpmedel vi har och vilka fordon har vi. Vi har bra fordon till de här situationerna, men kan de bli bättre?
Mm.
Och framförallt så kan de finnas på fler ställen än storstadsregionerna. För som det är just nu så finns det just den här organisationen som jobbar med folkmassa, SPT som det kallas för. Finns ju bara i storstadsregionerna, det vill säga Stockholm, Göteborg, Malmö.
Mm.
Kan man på något sätt implementera det i den övriga verksamheten också, de andra storstäderna som faktiskt finns i vårt land? Det måste man säga.
För det som har hänt nu är också unikt. Man pratar ju om att polisen har ju liksom våldsmonopolet, men då känner man så här, har de verkligen det nu när man retirerar? Och det är ju signaler som skickas här. Man ser då de här röva gängen springer med polisvästar och skyddsmasker, och det är ju en otrolig förlust.
Mm, det är det.
Och det skickar helt fel signaler att vi kan ju få de här, och vi är starkare än polisen. Det är lite det som det går ut nästan på.
Absolut, men då är vi lite tillbaka lite på det vi snackade om innan. Vi var inte där. Det är lätt att sitta på läktaren.
Absolut.
Vi har liksom ingen jävla aning om hur kan det komma sig att de här idioterna sprang kring med, kunde tända eld, kunde snacka om att de har kapat någon bil där också och sprang kring med polisiär utrustning. Men vad berodde det på? Det vet inte, det har vi ingen aning. Jag har ingen aning om det. Nej. För jag var inte där. Och jag kan ju bara tänka mig, om man ska ta ett exempel och säga att det, nu vet jag inte om det var så här, men säg att det stod 20 konstaplar. Och sen kommer det 500 personer springande. Mm. Nu tror jag kanske är lite, men 20 stycken, det kommer 500 stycken som vill döda dem. Då har ju inte de en chans.
Nej.
Då kanske det är taktiskt rätt att backa. Söka skydd. Det är ju en krigssituation där då. Absolut. Du har inte en chans. 20 stycken mot 500 har ingen chans. Det kanske var det som hände. Ingen aning.
Nej, men absolut. Jag tror säkerligen att det var något liknande. För vad jag förstår så, och vad jag har känt också när man har jobbat, så saknas det verkligen varken liksom ryggrad eller mod för de som är, de jag i alla fall har stått bredvid, utan man gör ju som man blir tillsagd i stort sett när man är i de där formationerna. Men det är en oerhört, man som i alla fall ex-polis, så känner man sig, oh, där tappade vi, det var...
Ja, det gjorde vi, det, absolut, det gjorde det, vi absolut.
Ja. Men det är också, givetvis, det är ju sällan den enskilde polismannen när man jobbar så i grupp. Det är klart att den enskilde polismannen kan göra bort sig kapitalt. Man har ett stort ansvar när man är ute och jobbar själv eller två stycken. Och så. Men när man är i de här stora kommenderingarna, stora grupperna, så är det ju oftast befälsföring på en nivå upp.
Mm.
Och där måste man också titta över.
Ja, hela organisationen. Gumba vidare med det, helt enkelt.
Jag pratade ju med Dick tidigare avsnitt som hade varit med Linköping och Kravallen. Och han menade på att den här SBT:n, han hade en känsla av att man har liksom, den byggde man ju efter Göteborgskravallerna, man byggde upp det där, vi behöver det och det. Men han tyckte att man har snäppt ner sig. Okej, vi kan ta bort ett fordon där, vi behöver inte ha lika många där. Ta bort lite grann, man har snäppt ner lite grann, så inte riktigt samma bemanning. Jag vet inte det är hans egna ord. Men,
ja, men så var det kanske där. Men organisationen tycker jag, ja, den SBT, precis som du säger, Göteborgskravallerna 2001 var det, va? Jo, det var det. Det kom ett betänkande på 800 sidor och Ingvar Carlsson som har jag för mig som ledde den utredningen. Och där kommer vi egentligen fram till två huvudsaker. Det var ju Rakel, att vi måste ha ett nytt radiosystem och vi måste ha ett nytt system med ingripande mot folkmassa. Jag vet. Men sen har ju den organisationen, den kom på fötter 2005, ja, 4 år senare. Och den organisationen har ändrats lite i sig genom åren, men inte överdrivet mycket. Mm. Och jag tycker att den har funkat jättebra. Men det som var nu under påskan, det var något helt annat.
Mm.
Och då får SBT-organisationen snäppa upp lite och rätta sig efter det, helt enkelt.
Mm. Mm.
Absolut.
Av alla case som du har varit med om, för när man bara tänker 21 år ute på gator och torg, så är det ju en oerhörd. Men vilket case sitter kvar starkast i ditt minne?
Oh, vilken fråga.
Ja, jag vet.
Den du. Tänkte du på den länge?
Fan. De flesta brukar få den.
Ja, men ja, gud, ja. Nej, men generellt sett så är det egentligen när barn får illa. Jag tror att de flesta kollegor svarar just så, faktiskt.
Mm. Mm.
Att när barn på något sätt får illa, om det är misär i hemmet eller om vi är... eller om de dör en trafikolycka. Det är ju alltid de jobbigaste ärendena som man mest tar med sig hem. Men jag har egentligen, faktiskt, jag kan inte svara på det. Jag har inget det ärendet.
Nej.
Det har jag inte, utan det är en samlad. Och jag kan nog påstå att boken samlar väl kanske... Ja, den samlar faktiskt rätt bra av de ärenden jag har varit på, faktiskt.
Och den samlar ju också i alla fall minst ett sånt ärende som du nämner, trafikolyckor och barn. Men hur, jag menar, du nämnde precis, du har ju barn själv liksom, och har det förändrats för dig innan du blev pappa och efter du blev pappa, hur du reagerar på saker i ditt yrke?
Absolut, och hemma. Ja. Men nu kan man ju inte, alltså, när man sitter och kollar på TV till exempel, när det kommer någon sekvens där då, när de gör reklam, eller inte reklam, men när de visar något fattiga barnhem där, postig, och man ska sätta in pengar. Jag kan ju inte ens titta på det, jag måste ju kolla bort. När man ser något stackars lite barn som ligger utsvultet där, det går ju inte. Men visst, på jobbet har det absolut påverkat mig.
Mm.
Så fort man är på de här typen av ärenden så hugger det till ännu mer hjärtat än vad det gjorde innan. När man fick barn så har man ju hjärtat passerat utanför kroppen. Det är ju så skört, så att som är det ibland.
För jag tänker att det måste ändå finnas ärenden när de dyker upp på radion så där, så säger de så här, du är det, och då tänker man, fan, inte idag alltså. Inte åka på, men du måste ju åka ändå. Men den känslan då, att passera den, för det måste ju dyka upp även hos dig som är en erfaren liksom, polis, att när de säger det här, till exempel, bilolycka, troligtvis barn inblandat till exempel.
Mm. Nej, men man måste ju göra det. Vi måste ju köra dit. Sen är det ju faktiskt så att om du tar det exemplet att en trafikolycka, det är ett barn som är inblandat och död. Ja, men om jag då till exempel har varit på liknande olyckor de senaste veckorna eller haft många tunga ärenden bakom, då kan jag ju välja eller säga till mina kollegor att okej, jag backar lite här nu för jag har haft så jäkla mycket.
Mm.
De senaste, så jag kan ta avspärrningen, jag kan ta allt annat runt omkring. Mm. Men kan ni gå fram och jobba där framme, då är det inga problem. Absolut, vi tar det.
Just det.
Och vice versa såklart.
Mm. Precis, för att ursäkta, ett sånt allvarligt liksom case då, som kanske en trafikolycka med dödlig utgång och så finns det ju faktiskt väldigt olika arbetsuppgifter att göra.
Ja, det är det av dem.
Mm. Mm. Och där man kanske har varit på exakt samma jobb på pappret, men upplevelsen kring det jobbet är helt på olika sidor av spektrat.
Ja, absolut.
Någon kanske bara har stått och vinkat bort bilar, och någon har försökt kanske hjälpa någon på plats som är fastklämd eller någonting sånt. Ja,
helt olika. Helt olika. Visst är det så. Men jag menar, så är det den gången. Sen nästa gång, så, som jag sa innan, är det vice versa. Då är det jag som är längst fram och jobbar.
Mm.
Och den som var längst fram förra gången, då är det han som håller avspärringen, om det just nu är det handlar om.
Mm.
Så att man försöker dela ut lite på den tunga bördan där.
Mm.
Absolut.
Men funkar det att säga så också? Man kan göra det bland kollegor.
Ja, ja. Absolut. Sen ofta vet... Alltså, vi jobbar ju mycket tillsammans. Vi jobbar ju tillsammans.
Mm.
Så ofta vet ju, om jag har haft några tunga ärenden, så vet ju kollegorna det, att nej, men Tobbe, du var på det förra veckan, vi tar denna. Till exempel om du går ut på radion att ja, men vi får åka till den och den adressen, för vi måste underrätta föräldrarna att deras barn har dött. Vi är påkört och har dött. Ja, det är ett ärende i boken bland annat.
Mm.
Då hör ju de andra kollegorna hör det över radion att jag blev skickad på det.
Mm.
Vet de då om att jag var på det ett likadant ärende för bara någon månad sedan.
Mm.
Medan någon annan inte har varit på ett sånt ärende tidigare, alternativt var ett tag sedan de var på det.
Mm.
Då hugger de på det. Ja, men vi tar det istället. För det har ju inte ledningscentralen som skickas på ärendet. De har ju ingen koll på det egentligen.
Nej.
Så att så man delar på bördan helt enkelt.
Mm.
På just en tunga ärende.
Men du säger att du kommer pensionera dig som... ordningspolis.
Ja, det kommer jag. Jag lovar det.
Ja, så.
Ja. Bjud in mig när jag fyller 65.
Absolut.
Tack. En glass till då, va?
Och nu börjar då jag gå till pension.
Ja, ja, då får jag specialavsnitt.
Ja, nej, men det är häftigt. Det är häftigt att läsa det här och vidden. Jag tycker att man får, jag skrev det till, på sms till dig, det är speglingen av yrket som är... Det är verkligen inte bara biljakter, och det vet man säkert när man börjar också. Men det är en otrolig bredd på vad man åker för ärenden. Och precis som vi pratade om i början av avsnittet, att även om du kan visualisera dig någonting när du kommer fram, så är det, stämmer det överhuvudtaget inte.
Nej.
Men vi har ju pratat mycket i podden om den här mentala, att man ska ha liksom en mental förberedelse på något sätt när man kanske är på väg någonting. Har du något sätt att förbereda dig när du är på väg mot någonting som är lite så att säga större då än ett vanligt kanske snatteri eller något sånt där?
Mm. Jo, men det har man väl. Det beror ju återigen på helt håll på vilken typ av ärende det är.
Mm.
Man får helt enkelt, man får stålsätta sig. Men skulle man säga att det är en, om vi tar trafikolycka igen.
Mm.
Då får man helt enkelt tänka på att okej, nu kommer det kanske bli riktigt jäkla blodigt här. Och då vet jag ju om hur jag reagerar.
Mm.
Så redan där har jag den mentala förberedelsen lite klar. Men den mentala förberedelsen kan också vara att man talar med sin, vilket man gör, på väg fram till ärendet.
Mm.
Med kollegan som sitter bredvid, som kanske inte har varit med om liknande saker. Att man pratar, nu kommer vi kanske möta detta och detta. Händer det så gör vi sig och så. Händer det så alltså en mental vokalisk förberedelse där man pratar med varandra och mentalt peppar varandra. Såklart beroende på vilket ärende det är.
Mm.
Ja, absolut.
När du var ung och kom på ärenden där du inte hade kontrollerad puls. Har du känt att du har liksom gjort grejer i tidiga år som du har kunnat liksom räta upp lite grann? Att så här, förr gjorde jag så och nu har det blivit bättre och bättre.
Mm. Jag tror, eller rätt sagt, jag vet att nu är man mycket mer lugn.
Mm.
Jag har inte så jävla bråttom längre.
Nej.
När man väl är på ärendet.
Mm.
Bråttom har man fortfarande på väg till ärendet, beroende på vilken ärende det är. Men när man väl är på ärendet så kopplar man ju av på ett helt annat sätt nu än vad man gjorde förr.
Mm.
Nu är jag här, nu tar jag den tid det tar för att få reda ut detta. Medan när man var ung så vill man egentligen bara så fort som möjligt få det överstökat, för att man vill in och avrapportera så att man fattar vad det var man gjorde. Mm. För det är ofta när man kom in så man efteråt, okej, vad var det jag gjorde nu? Nu får jag skriva ner detta noggrant. Medan där ute kan jag kan fatta detta här och nu.
Mm.
Jag tror att de flesta poliser man är rätt omogen när man kommer ut, för att alltså polishögskolan är ju lite av en skyddad verkstad, såklart.
Mm.
Alltså det är ju skådespelare, de som man spelar mot är ju ens klasskamrater.
Mm.
Men sen när man väl kommer ut så är det helt plötsligt på riktigt, och då blir man ju rätt stressad.
Mm.
Men när man väl då har jobbat länge så ja, då kan man ta det rätt lugnt ut på plats.
Mm.
Samla tankarna på ett annat sätt ute på plats än vad man kunde.
Hade du någon... När du började, hade du någon 50-åring eller någon som du,
ja,
som du såg upp till, som du kanske liksom tog till dig av? Liksom? För jag hade några äldre som jag liksom, aha, är det så där? Det var en nyckel som inte jag har haft riktigt så.
Mm. Jo, men det hade jag. Och det är jag tacksam för. Mm. Mycket tacksam. Jag tror det tog gott och väl drygt ett år innan man fick åka med någon som var i samma unga ålder. Mm. Som en själv.
Just det.
Och första året åkte man ju bara med sådana gubbar som jag är nu, typ 50. Men det var ju jättelärorikt. Man lärde sig jättemycket av de här gubbarna som vi själva är nu då.
Ja.
Absolut.
För jag tycker att, jag kan bara tala för mig själv, men jag hade ju en bild, en liksom inre, även om min pappa var polis, så jag hade ju verkligen, jag visste ju att så här vanliga personer jobbar som poliser liksom, så det hade jag, men jag hade ändå någon inre vision av hur liksom yrket skulle utföras, så här, som kom lite på sned, som jag fick rätta upp lite grann sen. Och det var väl det för mig. Min styrka var ju det, att var ju att prata, alltså prata väldigt mycket, så kom jag på efter ett tag, men jag är ganska bra på det, och liksom knyta en kontakt och ta det lugnt och sådär. För men... inledande fraser är, det försökte jag säga till dem, det är så himla viktigt de första sekunderna egentligen, att bara säga så här, hej, hur mår du, eller något sånt där, istället för typ sitt ner.
Varför slutar du som polis egentligen? Ja, men det är helt rätt, men det är precis det jag brukar säga till de nya.
Uh-huh.
Att i början, de första sekunderna är direkt avgörande. Jag menar, står det ett gäng vad ska jag ta för exempel? Ja, men säg att det står ett gäng killar. Allmänheten ringer in och säger att de ser skumma ut. Det måste kontrolleras. Varför gör de där 3 på natten?
Mm.
Och vi kör dit. De ser oss, vi kommer köra en polisbil. Vi kliver ur. Såklart, klart som fan, så är de direkt skeptiska. Vad är det nu detta?
Absolut.
Om jag då går fram och, jaha, vad gör ni här?
Mm.
Vad håller ni på med? Ja, men...
Direkt ifrågasättande.
Ja, men ja, precis. Ja, men då har du ju sabbat hela ärendet från början. Då kommer du ju aldrig få reda på vad fan de gör där.
Mm.
Men om du går fram och sen säger du något till med, tjena grabbar, hur är läget?
Mm.
Alltså, det är den bästa meningen du kan säga.
Mm.
Alltid någon som säger, det är bra. Och sen är alltid någon annan som säger, hur är det själv då? Och så brukar man, kan man ju säga, ja, jo, det är bra, men jag är rätt trött. Jag vill egentligen hem och sova nu. Och då börjar de skratta och tycka det är kul. En polis som är hemma och sover. Liksom.
Ja.
Och då har du brutit och knäckt isen.
Ja.
Liksom. Så kan du babbla vidare. Och sen 5 minuter senare. Vad händer här? Vad gör ni för någonting? Mm. Ja, då får du ju svaret.
Mm.
Så precis som du säger de första sekunderna. Absolut.
Ja, det är intressant. Intressant.
Men det kommer med tiden.
Du har ju avslöjat. Du har inga sociala medier.
Nej.
Inte Instagram, Facebook. Nej. Ingenting.
Ingenting.
Hur förkovrar du dig på... Du lyssnar inte på poddar heller?
Nej.
Vad gör du om dagarna egentligen?
Jag ligger på alla 4 i trädgården och rycker ogräs.
Ja, det är så.
Jag tycker det är så skönt.
Ja.
Ja. Nej, det är rätt. Jag fick en liten utskällning av det innan för att jag inte hade lyssnat på någon podd. Men jag ska följa din podd nu, jag lovar.
Ja, du kan få lyssna på andra poddar också.
Ja, tack. Ja. Tack. Nej, jag har inte det. Inga sociala medier. Alltså, nej, vad ska jag vara det till? Ja, men det kom ju när man... När var jag? Efter jag var 30 måste det ha varit ju.
Mm.
Och jag klarade mig alldeles utmärkt utan några sociala medier innan 30.
Mm.
Så att, nej, det behöver jag inte ha det nu heller. Då kan jag ligga där på alla fyra i min gräsmatta och rycka ogräs och mår alldeles bra. Lite sådär, kör en färdnande och det hela.
Brukar jag alltid avsluta och fråga vad du kollar på för polisfilmer och sådär. Hur står det till med den biten?
Då kommer jag säga något som kanske inte alla vet. Hill Street Blues. Det var det enda. Det var det enda.
Belker.
När han morrade. Morrade på skånska.
Den hette ju på svenska Spanarna på Hill Street.
Just det.
Och där har en gammal klasskamrat på polisskolan. Vi gick ju då, han gifte sig väl då. Jag tror vi gick, det måste ha varit 90-någonting. Hans farsa var från Chicago där det utspelade sig. När de kom in, brudparet i kyrkan.
Det är ju världens bästa intro.
Ja, det är en av världens bästa intro.
Fantastiskt, ja.
Och där rundar vi av. Jag säger, Tobbe, stort tack för att du var gästade. Och jag rekommenderar verkligen till dig lyssnare som inte har läst boken och Bakom uniformen från Idus förlag. Den finns väl där böcker finns helt enkelt?
Ja, överallt.
Ja, precis. Köp den. Och jag har läst den här, så jag kommer nog lotta ut den här till en av mina lyssnare så någon annan får läsa den.
Snyggt.
Men vi ska prata vidare i Patreon-avsnitt också.
Absolut.
Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Nu är det här avsnittet över, men det kommer ett nytt. Och det finns bonusmaterial på patreon.com/snutsnack. Men vi finns även på sociala medier, Facebook och Instagram. Ha det bra fram tills vi hörs nästa vecka. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.